välkommen till Noaks Ark-podden. Vi fortsätter med vår serie med temat HIV med individen i fokus ur ett globalt perspektiv. Namn på en kurs som Karolinska institutet har anordnat i många år och som vi har haft glädjen att samarbeta med under året. Den här gången träffar vi David Sali som sitter här hos oss. David är förstelärare på vård- och omsorgscollege och anknuten forskare, affiliad forskare och anknuten till Karolinska institutet och en av kursens föreläsare. Och ämnet idag är HIV och migration, nyanlända, asylsökande, nya svenskar och HIV. Välkommen David.
Tack så mycket.
Jag är nyfiken på din verksamhet om du berättar mera. Du är ju en känd person vad gäller att prata om sexuell hälsa, reproduktiv hälsa. Med personer som kommer från länder som är långt ifrån och som har andra referensramar än vad vi brukar ha här i Sverige. Du träffar många människor i skolor, informerar du, och SFI. Du har väldigt lång erfarenhet. Kan du berätta lite grann om detta?
Ja, jag brukar säga hur vi ser och möter världen beror på vad vi bär med oss i bagaget. Och en av de styrkorna jag har för att engagerat mig i sen 2005 i frågor kring sexualitet och hälsa inriktat mot nya svenskar och nyanlända. Det är ju de olika system som jag tidigare i mitt liv har jag gått i och studerat olika världsdelar och synen just på sexualitet och hälsa. Istället vår sexualitet kopplas till njutning och välmående tyvärr för rätt många människor varit lidande och allvarliga konsekvenser på grund av just frågor kring sexualitet och hälsa. Jag brukar säga så här, samhället och individen beter sig och handlar utifrån de normer och värderingar som existerar runt omkring oss. Och det är utifrån dessa som människans beteendemönster formas. När jag kommer som nyanländ till ett nytt samhälle, speciellt från de samhällen som är patriarkat, och sen kommer man till ett så fritt samhälle som Sverige, som är individualiserat, men vi har ju ett ansvar för den friheten vi har. Så risken är ju stort för utanförskap, marginalisering och diskriminering. Om man inte har tillräckligt med kunskap, hur ska man möta det nya samhället? Och samtidigt vi som bor här och jobbat i flera hundra år kanske för att uppbygga det samhället som vi har idag. Präglas av demokratiska värderingar och allas lika mycket värde. Det är viktigt för mig. Eller jag har upptäckt under alla dessa år jag jobbat med dessa frågor som du har nämnt. Att just de intima frågorna, sexualitet och hälsa, är ju nyckel till en lyckad integration.
Det är ju verkligen ett nytt sätt att se på det här. Det hör man inte ofta säga att sex- och samlevnadsundervisning kan användas som en nyckel för framgångsrik integration?
Ja, det har jag upptäckt själv under alla dessa år jag arbetat med de här frågorna. Jag jobbade 8 år på gymnasieungdom, där har jag träffat ungdomar från hela världen. Då jobbade jag på språkintroduktionen. att vara 16-17 år och bo i ett nytt land och inte våga liksom sätta ord på dina könsorgan och kroppsorganer på det nya språket. Och sen en del av dem kunde inte heller på sitt eget språk, eftersom det är ju ett tabubelagt område. Jag kommer ihåg själv när jag gick i skolan, då var jag i årskurs 9, i boken Biologi. Då fanns typ 50 sidor i ett kapitel handlade bara om biologi och anatomi. Så när läraren kom in och så sa, vik detta kapitel, inga frågor kommer från det här kapitlet på nationella provet. Och vi var fortfarande barn eller tonåring och jättenyfikna. Jag kom hem, trots att jag hade föräldrar som var utbildade och syskon som var äldre än mig utbildade. Och så gick jag fram till dem och sa, men förklara för mig, fröken sa, det är ingen av det här kommer i nationella prover, men jag vill bara veta. Men jag blev som en boll, ena skickade mig till en andra, ingen kunde liksom förklara för mig. Och då jag kommer från en stor stad och med universitetsstad och utbildade föräldrar och syskon. Men tänk på människan som kommer från en litet landsbygd och analfabet. Och sen samma människa flyr på grund av kriget och kommer till Stockholm eller Sverige. Sätter på varenda tv-kanal vi har. Då är liksom nakenhet och prat om just... Vi ironiserar sex och sexualitet ofta. Hur många gånger hör vi inte ordet knulla på tv? Men hur skulle vi möta med den stora målgruppen som kommer hit? Och varför tycker jag det här är en nyckel till integration? Jo. Du kan ju, politikerna i dagens samhälle pratar väldigt mycket om arbetsorientering. Att genom ett arbete ska man assimileras och komma in i samhället och integreras. Det tycker jag inte är ju 100% sann. Utan vi har ju människor som har ju bott här i 30-40 år. Men fortfarande är helt bestämd att döda sin dotter eller sin son på grund av sexuell läggningen. Hur kommer det sig att de människorna som är jätteframgångsrika i vårt samhälle, eget företagare och bor i villor och etc. men samtidigt de har inte accepterat de normer och värderingar som svenska lagen förmedlar. Här står vi inför en utmaning och en problematik som vi måste mer synliggöra det utan att vara rädd. Det är det, tycker jag, att jag har upptäckt under min resa. Och när jag, som du nämnt i början, under min anknytning på Karolinska institutet, när vi har forskat kring just HIV-frågor kring immigranter, eller bland immigranter, samtidigt i vår forskning hade vi rätt många frågor kring sexuell läggning och hälsa och jämlikhet och jämställdhet och barnäktenskap, hedersproblematik och etc. Så som jag kan ju flera språk, så jag var väldigt delaktig i de här enkätundersökningarna bland flera tusen människor på SFI-skolor och gymnasieungdom. Och när man ser SFI, då menar vi svenska för invandrare, och där kursen är ju byggt på olika nivå. Och finns där också grupper för vuxna studenter som inte har så lång skolbakgrund eller är ju helt analfabeter. Men jag har ju träffat andra människor inom SFI-verksamheten som har ju lång skolbakgrund, som är akademiker, men ändå deras svar och syn på de här frågorna var otroligt oroväckande. Och oftast blev jag bemött på väldigt aggressivt sätt. Varför ifrågasätter ni i min sexualitet? Eller varför vill ni veta? Varför? Alltså det är på något sätt en enkelt undersökning där står det är självklart, det är ju en anonym anonyma svar, vi vet inte vem är som har svaret på, men vi pratar också, men vi frågar om ålder och kön och sexualitet. Sen finns olika alternativ och du är fri att du inte svarar på hela enkäten. Men när du bestämmer dig att svara, då vi vill veta liksom, hur gammal är du till exempel. Och till exempel vi tar begreppet kön. Liksom. Så det är liksom vad solklar, det är bara två kön, antingen man eller kvinna. Det är nästan 99% har ropat på mig och sa, vad menar ni med det här? Att man inte identifierar sin kön. Och sen sexuell läggning, är du homosexuell, heterosexuell, transsexuell etc. Där också en del blev arg. Och vill jag liksom fråga varför. Det på något sätt kändes som nedvärderande att man ifrågasätter det här. Det är saker som jag liksom observerat. Men den här resan fortsätter. De människorna är inte främmande fåglar. De ska bo här. Och de har ju barn med sig. Barnen akklimatiseras, alla typ integreras i det svenska skolsystemet. Barn lär sig fortare än vuxna. Barn har lättare att ändra på sitt perspektiv eftersom fortfarande identiteten formas. Men vi får inte glömma att arv och miljö är ju avgörande faktorer i hur vi formar vår identitet. Och de barnen blir förmedlas av våra svenska normer och värderingar och den kunskapen som den svenska skollagen förmedlar. Och det står tydligt i sociala styrelsens styrdokument att skolan är ju det bästa arenan där kan barnen hämta kunskap och utveckla och främja sin hälsa. Men samma barn åker hem, då blir bemött av helt annat värderingar och syn på det kunskapen som vi förmedlar i skolan. Detta brukar jag kalla för dubbla socialisation. Och det är det som jag brukar hålla föreläsning i, att leva mellan två kulturer, eller att leva i två kulturer. Mångkulturell, det berikar oss. Jag själv kommer från olika kulturer. Men basen är ju den svenska kulturen jag lever i idag. Men de andra som jag har levt i och har med mig i bagaget bara berikar mitt liv. För jag kan ju båda. Men jag tycker att när man lämnar sitt land under 10, 15, 20 år och inte återvänt dit och sett förändringar som har skett i dåvarande samhället man levde i. Samtidigt har man inte kommit in i det nya samhället man lever i. Detta skapar ett kris i människans identitet. Lever jag mellan två kulturer, då vet jag inte vem jag är. Men om jag lyckas så leva i båda kulturerna, det här är Sverige och det här är mitt land, då blir jag en rik människa. Då risken är ju väldigt, väldigt låg för att bli exkluderad från det samhället jag lever i. Samtidigt kan jag bli en väldigt viktig aktör, kunna fatta mina egna beslut. Samtidigt påverkar jag samhällsutvecklingen i det nya samhället, eller i det samhället jag lever i. Det här är ju min resonemang kring varför jag anser att frågor kring sexualitet och hälsa är ju viktig och nyckel till en lyckats integration.
Handlar om identitet mycket.
Ja.
Jag har i min verksamhet i Noaks Ark i många, många år mött från olika håll en uppfattning att det är så svårt att prata om sex och samlevnad med personer med andra kulturella bakgrund. Och nästan en rädsla av att man kränker om man utgår ifrån den svenska verkligheten. Jag vet att du har olika metoder som du använder när du möter din publik. Bland annat så har du berättat i en intervju att du kan be ibland dina åhörare från olika håll i världen att börja att de berättar först om sitt. Till exempel, hur går ett bröllop till hemma hos oss? Berätta.
Ja, jag brukar ju kalla den för, alla lärarna brukar kalla det för så här, det är ett dilemma. att kunna samtala kring de intima frågorna just med den målgruppen i rädslan att trampa någon på tå. Eller kanske lärarna känner sig inte bekväma i ämnet och de är typ oroliga eller försiktiga för reaktioner. Jag tror på en sak. Jag tror på samhällskritik. Och samhällskritik är en väsentlig aspekt i förändring. Alltså, när man kritiserar det samhället, de normer och värderingar, ifrågasätter dem. Nu påstår jag inte att alla våra normer och värderingar i Sverige är ju toppen. Nej. Vi hela tiden arbetar normkritiskt, tänkande normkritisk, pedagogik har vi normkritiskt arbeta. Men vi har ju ett syfte och ett mål med det vi gör. Och det är ju allas lika mycket värde och allas välmående. Så när vi har bestämt oss att jag tror på det uppdraget jag har, på det arbetet jag vill hjälpa människor. När du har den här förhållningssättet att du ska hjälpa människor, då ska du inte vara rädd för att kunna starta ett samtal eller en dialog om de här frågorna. Men å andra sidan, självklart, det finns mycket utmaningar och svårigheter. Men jag går inte in till en klassrum och bara ritar en penis på tavlan och bara kör, idag ska vi prata om samlag. Så funkar det inte. Utan jag försöker värma upp deras förkunskaper. Om jag vill till exempel prata om samkönade äktenskap. I Sverige har vi kommit långt med att människor oavsett kön, nationalitet, religion, hudfärg etc. kan bygga familj. Och det var inte så här. Det har inte skett under en eftermiddag. Det har ju gått flera decennier och kamp som kostade otroligt mycket för att stå här vi är idag. Då brukar jag, om det är gymnasieungdom, jag brukar ju dela färgglada pennor och papper och säga till dem, alltså rita en familj. Och då självklart kommer mamma, pappa, ett får eller en hund. Eller en åsna. Det beror på vilket samhälle, geografiska område man kommer ifrån. Sen sätter jag upp dem på tavlan och berättar jag liksom. Eller ber dem berätta. Sen säger jag, okej, var och en har pratat om sitt hemland. Om synen på familj. Men vet ni hur är familjen här i Sverige? Vi är ju 10 olika typer av familj här i Sverige. Då blir det lättare att gå in på det och förmedla så här är familj i Sverige. Och det här fångar ju deras intresse eftersom först har jag bekräftat dem att ni duger som ni är. De känner sig sedda. De känner sig inte att deras kultur och familjesyn etc. är ju mindre värt än våra. Och samtidigt har jag lärt dem olikheter och ömsesidig respekt. Samma sak om jag jobbar med vuxna eller fortfarande ungdomar kan jag börja med hur ett bröllop ser ut. Och det är ju också ett sätt att starta på ett ödmjukt sätt. Möta dem där de är. Samtidigt slänger jag inte ut en bomb. Utan vi pratar om ett fenomen, liksom, ja, ett bröllop. Och det bröllop oftast kopplas till kärlek och glädje. Och så småningom pratar jag också att så här ett bröllop ser ut här i Sverige. Och då går jag in också på samkönade liksom, äktenskap och etc. För den rädslan, om vi låter rädslan styra oss som jobbar inom skolan och jobbar med den målgruppen, då blir det mer skadlig, diskriminerande och marginaliserande. För att jag är trött på att vi pratar hela tiden om den här målgruppen. Och de mår dåligt, etc. Då på något sätt vi blir som psykologer. Hur mår de? Hur har de det? Utan jag vill ha på mig mina sociologiska glasögon och kunna se faktorer som påverkar dessa människors liv i det här nya samhället. Och en av de faktorerna är ju den synen på samlevnad från deras hemländer och synen på hur vi lever här i det nya samhället de har kommit till. Då måste vi mötas. Så länge vi är rädd och föreställer oss att vi trampar någon på tå när vi tar upp de här ämnena som vi är inne på, då har vi inte gjort någonting. Tvärtom, då har vi skadat målgruppen och skapat och förstärkt ett parallellt samhälle.
Du har skrivit en bok, vet jag, som jag har bläddrat i. Sex och samlevnad för nyanlända heter den. Där är det en hel del både om anatomi, det pratas om preventivmedel, sexuellt överförda sjukdomar, sexuell läggning. Vad är den här boken, vad har du tänkt dig? Vad är som är speciellt med sex- och samlevnadsundervisning, sådana här material, just för att användas för nyanlända?
Direkt svar på din fråga, det är ju här med föregående frågan som du ställde till mig. Det var ju där rädslan och dilemman hos skolorna att hur ska de ta upp sex och samlevnad för nyanlända, speciellt för vuxna. Jag jobbade på en skola för massa år sedan. Det var 2005 började jag jobba där och stannade 8 år i den skolan. Och där var väldigt lärorikt eftersom vi hade 79 olika språk och över 60 eller 50 olika nationaliteter. Samla upp de här 400-500 barn från hela världen. Risken var stort för liksom grupperingar att varje grupp som typ bara söker sig till sin grupp, då blir liksom vårt uppdrag var att vi ska lära dem svenska och samhällsorientera dem liksom, för att så fort som möjligt kunna gå vidare och söka sig till en riktig gymnasieprogram. Det fanns ingen sex och samlevnad i den skolan. Och eftersom jag var själv ganska ung på den tiden, det pratade jag om 15-20 år sedan, och kunde jag mycket språk, jag har gått igenom de resan som de har gått igenom. Jag kan bara berätta ett konkret exempel här. Jag kom hit, 90-talet var det, och jag var väldigt ung. Och så sen någon kväll klädde jag på mig fint och gick jag ut på en nattklubb. Förhoppningsvis att jag ska träffa min drömpartner. Då började en person prata med mig och jag blev jätteglad och kände jag liksom från första ögonkastet liksom vibb i kroppen och liksom rusningar. Och vi började hångla och sen åkte vi hem till personen. Och jag kommer från ett kollektivt samhälle och jag var bort i Sverige typ några månader så. Och pratade ganska bra engelska, så allt det här kommunikationen med den personen gick på engelska. Och från kollektivism till individualism, det är otroligt stor skillnad, och synen på kärlek och kärleken från första ögonkastet och etc. Det skiljer sig ganska mycket. I det kollektivismen, det är lite svårt med det här betänkande tiden, lära känna varann. Man blir pang på kär. Så åkte vi hem till personen och hade vi väldigt fint tillsammans, väldigt intimt och väldigt nära varandra. Och sen dagen efter, eller klockan 7 på morgonen, så tack för idag och hej då. Det avslutade bara så liksom. Så jag fattade ingenting. Jaha, det kanske är så. Det är så liksom, nattlivet liksom, det är på det sättet. Det är norm kanske, jag vet inte. Sen efter ungefär ett par månader så fick jag ett samtal. Från någon kurator eller sköterska var så här, hej, är det David det var? Så du måste ju komma hit och testa dig för HIV eftersom du har ju haft sex med en person som har varit smittad. Jag är ju svimmat, så jag har noll koll på HIV. Jag bara tänkte direkt på AIDS, jag dör imorgon. Så åkte jag dit. efter 4 dagar. Och de 4 dagarna, jag bara gick runt med värsta ont i mage utan att våga berätta för någon. Prata. Fast ingen att prata med, jag visste inte vad ska jag vända mig. Och det är dit, det var sådär konstigt bemötande tyckte jag. Och sen lämnade jag massa prov. Och sen hej då, vi kallade om en vecka. Efter den veckan hade jag otroligt svårt med koncentrationen. Sen blev jag uppringt och så sa de kom hit för att få ditt svar. Och det är dit, då kom en person, kommer ihåg fortfarande, hade ett frukt i handen och tuggat i den. Och så sa han, vänta, nu ska jag gå och hämta dina prov. Och den väntan för mig, det tog ju på mina krafter liksom. Kom personen tillbaka och slängde papprena på borten och sa, alla dina prov är ju negativa. Och jag svimmat. För i den kulturen jag kommer ifrån, negativ är ju något dåligt. Och då omfattade inte, då pratade jag nu också om kulturkompetens hos olika yrkesgrupper i bemötande med nya svenskar. Så när jag öppnat ögonen så börjar de förklara för mig att det är bra, det är inget problem, nu får du gå hem. Så, och det var en av dem, den största och starkaste upplevelserna som jag varit med i mitt liv. Och det var en av de anledningarna till att jag började starta sex- och samlevnadsundervisningen. I det skolan jag jobbade i. Samtidigt gjorde jag det materialet för att kunna underlätta för andra lärare att våga undervisa. Och där har jag också under alla 8 år arbete där har jag varit med och sett otroligt allvarliga incidenter bland ungdomarna just på grund av de här frågorna. Hade vi startat tidigare? Hade vi talat för A att åldersgräns för sex är ju 15 år? Hade A inte behövt begå ett våldtäkt och hamna i fängelse? Och tidningarna skriver att nyanlända ungdomar kommer hit och begår våldtäkt. Hade A fått kunskap i skolan vid första mötet att kondom skyddar mot både graviditet och könssjukdomar, hade han inte behövt göra 3 flickor gravida och själv få 5 olika könssjukdomar. Så det är det. Vi pratar jättemycket om förebyggande arbete. Men tyvärr, ibland blir jag lite besviken på att vi är duktiga på att släcka bränder. Men vi måste bli bättre på att inte brinna. Så svar på din fråga, det är ju en av de anledningarna att jag skriver den boken för att säga nu har vi ingen ursäkt längre. Här, varsågod. Och det är därför åker jag runt landet och är landet runt och träffar grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning, ungdomsmottagning. Politiker har jag träffat i kommuner, kommunchefer etc. Nyligen, för en vecka sedan, hade jag haft en lång föreläsning för Värmland. Värmland ska integreras. De har ju förstått att vuxna till barnen som är ny i Sverige också behöver förstå vad är det för kunskap barnen lär sig i skolan. Så jag blev jätteglad när jag träffat en grupp engagerade människor från olika yrkesgrupper som jobbar för Värmland och de har anlitat mig att dela med mig den erfarenheten jag har inom arbetet. Så det var ju anledningen till att jag producerade den här boken.
Mm. Du nämner i din föreläsning på den här kursen på Karolinska, nämner du just att nyanlända och flyktingar har sämre kunskap om HIV och att så riskerar att leda till senare diagnostik och senare behandling och hälsan. Men du nämner också en del andra problemområden just i den här gruppen ur ett HIV-perspektiv. Kan du utveckla det lite mer?
Utifrån den forskning och kunskapen vi har fått fram. Många människor, nyanlända, som vänder sig till vårdcentralen på grund av feber eller någon symptom, ont i halsen etc. Och det visar sig att människan är ju smittad av HIV eller något annat könssjukdom, men de söker ju hjälp för något annat. Och där liksom upptäckas. Om vi pratar om förebyggande arbete och allas lika värde, om vi tar till exempel hälso- och sjukvårdslagen, då är det står tydligt och klart där att alla medborgare har rätt till det vården som vi har. Men för det första, vi måste synliggöra de här könssjukdomarna hos målgruppen. Många har aldrig i sitt liv sett kondom eller använt kondom. Och många av dem också genom den långa resan de har gjort till Europa har varit utsatta för olika saker. Det kan vara ofrivillig sex eller frivillig sex med personer som tillhör riskgrupper. Sen kommer man hit. Nu har jag inte någon statistik från Migrationsverket direkt, men i föreläsningen på Karolinska har jag visat statistiken på antal asylsökande från de här 5-6 åren, vilka grupper är störst. Och de grupper som är störst, det är oftast de grupper som kommer från länder där just det området är ju tabubelagt. En HIV-positiv i Egypten till exempel. Vården tar inte emot dem och får rätt till samtal och behandling etc. Jag har nyligen sett ett dokumentär. I staden Alexandria finns 500 HIV-smittade ungdomar ute på gatorna som lever på prostitution. Och tyvärr, många av dem är ju homosexuella. Det handlar om mänskliga rättigheter och allas lika mycket värde, och samtidigt hur mycket landet har kommit med sjukvården och stigman kring just HIV och stigman kring könssjukdomar. I ett annat land där människan blir arresterad, och det är för att de vill skydda samhället från den personen. Och ger vi inte människan kunskap i just HIV och könssjukdomar för att kunna våga och gå och testa sig, då leder det till allvarlig konsekvens. Nu är det inte så vi sitter här och vi vill stigmatisera att alla som kommer hit kanske bär på något smitta. Det är inte så vi tänker liksom. För att vi har ju statistik på Karolinska, och där står hur många personer blev smittat per år. Hur många har blivit smittat utomlands. Hur många har blivit smittat inom inriket, och kön och sexuell läggning bland dem. Det är ju tydliga offentliga handlingar liksom. Men att vi arbetar förebyggande och för att så tydligt som möjligt kartlägga HIV-smittan bland nyanlända, då vägen dit är ju kunskap, öppenhet och samtidigt länka dem till samhällsresurser som finns. Du bor i ett fantastiskt land. Där har du kostnadsfri rätt till att gå och undersöka dig. Du kan ju få kondomer till och med hem till brövlådan i vissa fall. Liksom. Antingen mot jättelita pengar, eller typ du kan själv gå hem till helt kostnadsfritt. Så det hoppas jag att jag gav dig rätt svar på din fråga.
Så det handlar egentligen om rätt och rätt till hälsa och rätt för respekt för den man är.
Exakt, exakt.
Tack för att du var med oss idag, David.
Tack själv, och tack att ni bjudit in mig hit. Och jag hoppas de som hör mig via det podden tycker att med den kunskapen du ger till målgruppen gör du otroligt stora förändringar i människors liv, Var inte rädd. Jag kan säga 99% av dem som får den kunskapen är ju tacksamma. Och jag kan dela med er också. Jag har träffat folk som för 10 år sedan har de varit i någon av mina föreläsningar och varit nyanländ i Sverige. Och jag har fått feedback från dem och sa, du, de här 3 timmarna jag har lyssnat på dig betyder så himla mycket för mitt liv i Sverige. Tack för mig.
Tack ska du ha.